En israelisk bosättare läser en saga tillsammans med sin son som sitter i knät. Alon och Libanon är titeln på boken, skriven av pappan själv. Den handlar om en pojke som bor med sin familj nära den libanesiska gränsen, med en storslagen utsikt mot Libanon från sitt fönster. Det är vackert, jag vill åka till Libanon, säger Alon. Det är vackert, men det är omöjligt, det är farligt, säger pappan. Fienden är fortfarande där. Det är inte vårt, än. Det kommer bli vårt, säger Alon. Libanon är vårt, säger han. Radiokorrespondenterna Mellanöstern handlar om Israels mest extrema krafter som får allt större inflytande. Med Cecilia Udén, Samar Hadros och Johan Mattias Sommarström. Jag heter Olle Wiberg.
Following this hardline new government very closely.
Two far-right ministers,
Itamar Ben-Gvir and his party of far-right extremists.
One of them is finance minister Bezalel Smotrich.
Smotrich had said that starving 2 million people in Gaza might be justified and moral.
The other is national security minister Itamar Ben-Gvir.
Ben-Gvir called settlers who killed a 19-year-old on the West Bank heroes.
Vi har mest bara svept förbi de tidigare egentligen i våra avsnitt, ofta i form av att vi nämner två av Israels ministrar som i och för sig representerar en rätt liten del av Israel procentuellt sett, men som numera spelar en mycket stor roll sett till makt och inflytande.
Ja, det här är ju den israeliska regeringen som är den mest högerextrema vi har sett i staten Israels historia och som inte ses på med blida ögon från de liberala krafterna i Israel och med just som du säger två ministrar som ofta uppmanar till någon slags rasism eller åtminstone vägrar att erkänna palestiniernas rätt i landet.
Mm. Vad säger du, Cecilia?
Ja, det är precis som du säger, många liberala som är väldigt oroliga och kallar dessa personer för terrorister. Vi har en terrorist i regeringen, Ben-Gvir, som är ansvarig för att bekämpa terrorismen i Israel men som inte erkänner judisk extrem terrorism. Men jag vill också lägga in en brasklapp här att det här är inte de ultraortodoxa i Israel. Det här är nationalreligiösa högerextremister, medan de ultraortodoxa i svarta kläder representerar någonting helt annat i Israel. Man blandar ofta ihop de här grupperna i Sverige.
Vi ska försöka göra den distinktionen då i avsnittet framöver. Samar, vad tänker du då?
Ja, många i Israel oroar sig för den här gruppen. De säger att ja, den här gruppen tror inte på demokratin, agerar inte statsmannamässigt och att de är till och med mot Israels existens, där de bidrar till splittring inom landet och att många högutbildade nu lämnar landet på grund av deras frammarsch. Och när högutbildade lämnar landet, det kommer att påverka ekonomin dåligt och i och med det så kan man inte finansiera militären och det är därför man ser och anser att de är ett existentiellt hot mot Israel.
Det här som du sa, Cecilia, om att man lätt blandar ihop de här grupperna, ultraortodoxa och nationalreligiösa, varför tror du att det är så? Att de sammanblandas ofta?
Därför att när man säger ultraortodox i Sverige så förknippar man det med alla religiösa i Israel, eller ultrareligiösa. Och bosättarna, Ben-Gvir och Smotrich till exempel, de använder ju religiösa argument för att Israel ska kontrollera från floden till havet, from the river to the sea, alltså hela Västbanken, Gaza, kanske ännu mer områden. Och där säger man att det här är det bibliska landet. Det är inte så att vi ockuperar, säger de också, utan vi ska, och de säger inte heller annektera, utan vi ska utöva israelisk kontroll över det här området, för det är vår bibliska rätt. Men de blandas då ihop ofta i Sverige med de ultraortodoxa som är konservativa, fromma, men ofta lever isolerade i stadsdelar som Bnei Brak och Mea Shearim och inte inte brukar ha så mycket med politik att göra. De får ju en politisk makt eftersom de alltid röstar lojalt på sina partier. Men bland dem fanns det de på 80-talet som var emot bosättningar på Västbanken till exempel. Och de lägger sig inte så mycket i dagspolitiken. Bara de får vara i fred, får sina statsbidrag och slipper göra lumpen.
Om jag hänger mig kvar bara lite grann i det här med sammanblandningen som många kan göra då. Den minsta gemensamma nämnaren, för att religionen verkar ju vara viktig hos båda de här grupperna ändå.
Jo, men religionen är ju viktig, men de ultraortodoxa menar att bosättarhögern, de har tagit budet från Gud, ni ska befolka bosättarlandet, och gjort det till det högsta budet, medan de ultraortodoxa ser på ett fromt liv, följa Guds lagar, leva enligt Toran som viktigare än att bosätta sig över hela landet Israel.
Jag kan väl säga det också, att det finns ju ultraortodoxa, alltså de här svartklädda som Cecilia pratar om, som är bosättare, som bor i Västbanken, men inte av samma, vad ska vi kalla det för, moraliska anledningar som den här bosättarhögen. Inte sällan är de ultraortodoxa bosättningar på grund av någon slags bostadssituation. De får subventioner för att bosätta sig där. Det är för dyrt att bo på andra ställen. Staten kanske öppnar gratis dagis där åt dem, där de kan ha sina barn. Och många av dem föder väldigt många barn. Så att det finns helt andra anledningar till att de ultraortodoxa är bosättare. Och som Cecilia var inne på också, under 80-talet så var de ju väldigt mycket emot bosättningarna på Västbanken till och med. Mm.
På 80-talet så fanns det en rabbi Eliezer Shach som var emot att flytta ut till bibliska områden på Västbanken och sa att det skulle provocera lokalbefolkningen, och det viktigaste religiösa budet, det är att bevara mänskligt liv, som heter Pikua Nefesh. Och det måste man upprätthålla snarare än att provocera och bosätta sig på platser bortom den så kallade gröna linjen, alltså på ockuperade områden. Senare så gav han sin välsignelse till just en bosättning, men den låg väldigt nära den så kallade gröna linjen, och där hade de ultraortodoxa, det är idag en helt och hållet ultraortodox bosättning, men där hade de fått löfte av Yitzhak Rabin om att den här bosättningen skulle ingå i Israel i en framtida överenskommelse med palestinierna, så att därför var det inte kontroversiellt. Men det här är alltså en grupp som inte är militant för bosättningar, som inte är ute och demonstrerar bland bosättarna för att återockupera Gaza till exempel.
Det där har ju blivit väldigt tydligt på grund av varför de har varit i Europa det senaste året. Det här undantaget från militärtjänstgöring som de har haft under alla år, som har debatterats nu om de ska fortsätta ha eller inte.
Ja, de har ju anklagats lite grann för att vara snyltare. Dels för att stora delar, ja, hela andra delarna av samhället skyddar ju, måste ju ställa upp i militärtjänstgöring för att skydda staten Israel och försvara staten Israel, medan de ultraortodoxa slipper det av religiösa skäl. De ska kunna studera Toran till exempel, de ska kunna gå i yeshivor och studera, och de ska alltså inte behöva ägna sin tid åt att göra militärtjänstgöring. Men det har kommit mer och mer protester mot det här, och inte minst också med att det faktiskt finns ultraortodoxa bosättningar på Västbanken som då IDF, den israeliska militär, försvarar. Och då menar man att det här måste väl också vara de ultraortodoxas skyldighet att göra militärtjänstgöring och försvara sina egna samhällen, försvara staten Israel.
Men de fortsätter motsätta sig det där. Vi har gjort ett specifikt avsnitt om det där faktiskt i våras, om du vill dyka ner mer i den där specifika frågan. Samar, vad tänker du då om de ultraortodoxa?
Jag tycker det är intressant med hur de ser på religionen till skillnad från de religiösa sionisterna, just på frågan om Messias ankomst och även staten Israel, där ultraortodoxa tror att Messias kommer först när man, ja, som judiskt folk har gjort sig förtjänt att det genom att efterleva religionen till punkt och pricka, medan religiösa sionister är mer politiska, Man menar då rabbinerna som stödjer religiösa sionister att ja, det judiska folkets frälsning kan endast uppnås genom självhjälp. Att människan kan på något sätt påskynda det här, medan ultraortodoxa menar att nej, människan kan inte lägga sig i Guds plan.
Okej, så den andra stora gruppen som ibland då kan sammanblandas med ultraortodoxa, nationalreligiösa sa jag innan. Vilket begrepp brukar ni använda? Det florerar så många tycker jag. Ultranationalister säger vissa ibland.
Extrema bosättare hör vi ibland också.
Högerextremister.
Ja.
Det var någon israelisk opinionsbildare som sa att skillnaden mellan de här högerextremisterna i Israel och högerextremister över resten av världen, till exempel i Västeuropa, det är att högerextremister i Västeuropa vill stoppa invandringen. Och högerextremisterna i Israel, de vill inte bara förhindra arabisk invandring såklart till Israel och ockuperade områden, utan de vill också kunna sparka ut araber, palestinier som är illojala mot staten Israel. Inte bara då från Israel utan också från Västbanken. Man ska kunna deportera de som inte ställer upp på staten Israel. Och här skiljer de sig åt lite grann. Vissa vill att alla palestinier ska uppmanas att emigrera eller att man ska deportera dem, att man ska se till att de flyttar till de 22 arabländer som finns, som man brukar säga. Och det här har ju sina rötter i den rasistiska kahanismen, Rabbi Kahane, som Ben Gvir till exempel är en efterföljare av. Och sen finns det de som menar att de som är lojala mot staten Israel, de får stanna. Det har Ben Gvir själv sagt, ahlan wa sahlan, till de palestinier som är lojala gentemot staten Israel.
Fast de palestinier som får stanna, det är ju inte så att de stannar med samma rättigheter eller har rösträtt, för att det föds också väldigt mycket barn i de arabiska samhällena i Israel, så att om de skulle få rösträtt så skulle det bli katastrof för staten Israel enligt sådana som Ben Gvir då så småningom, så att de får ju stanna under särskilda villkor.
Alon is the main character in Alone in Lebanon, a crowdfunded book written and promoted by Professor Amos Azaria of the far-right Yuri Zafon, Wake Up North Movement.
Alon och Libanon, den här barnboken som jag berättade om helt kort i början, kan man säga att den faller in under den här kategorin nationalreligiösa idéer, eller?
Ja, men det kan man väl definitivt göra, och det finns ju en strömning nu också där den här högerextrembosättarrörelsen har dragit sig närmare till gränsen till Gaza, för de vill bosätta sig där så småningom. Men om man lyssnar på vad de säger, Smotrich har sagt det här också öppet, att det handlar ju inte bara om från floden till havet, utan det handlar om att man vill, flera av dem vill liksom ta andra delar. Det handlar om Sinai, det handlar om delar av Irak, av Jordanien, ända upp till Damaskus.
Ja, man brukar prata om från floden till floden pratar man om. Alltså från Nilen till Eufrat i Irak. Och det är där gränsen går enligt dem och enligt Bibeln som de tolkar det. Och det som Jonas sa, det omfattar jättestora delar av till och med Saudiarabien, Irak, Egypten, Syrien, Libanon. Och det är många som tror på det här väldigt starkt. Vi har en figur som är väldigt känd inom bosättarrörelsen, Daniela Weiss, som brukar prata om det och ser det som en självklarhet att Israel kommer att expandera till de här områdena.
I want to have for the Jewish nation the promised land from the Bible. From the Prat,
yes, yes,
to the Nile. And I'm sure it will be.
What about southern Lebanon?
If it's it is part of it, all of it. Even parts of Syria, part of Iraq, part of Iran. It's huge.
Bosättarrörelsens grandmother brukar de kallas, Daniela Weiss.
Det här är ju någonting som under alla mina år i Mellanöstern har betraktats som konspirationsteorier. Att den israeliska flaggan med de två blå strecken, att det skulle representera Eufrat och Nilen och däremellan Davidsstjärnan. Men ju mer dessa högerextrema bosättare pratar, Smotrich till exempel, som säger att vi kan expandera upp till Damaskus, desto verkligare blir det här. Och samma sak gäller att återbosätta Gaza, som har betraktats som en vansinnig idé.
Men och Västbanken, nu, va, talar man om.
Ja, Västbanken naturligtvis, men att återbosätta Gaza, att återigen bygga bosättningar där efter att man drog bort alla, avvecklade alla bosättningar 2005. Det har ju också betraktats som någon knäppskalle-idé, och Netanyahu har uttalat sig emot det. Men ju större makt de här extremisterna får i Israels regering, desto verkligare blir det.
You will witness how Jews go to Gaza and Arabs disappear from Gaza. They lost the right to stay in this holy place.
The Arabs of Gaza will not stay in Gaza. Period.
Och jag vet, när jag var i Israel och bevakade en sån här återmarsch till Gaza, där tusentals bosättare med barn och familjer och picknick och så gick mot gränsen till Gaza, så var det många i Sverige som reagerade på det här när jag gjorde reportage om det och sa, men de där är ju bara extremister, det där är ju en felaktig bild av Israel. Men tyvärr så blir det en allt mer verklig bild av opinion i Israel idag.
Ja, för även om de, vad är det, de har 10% typ, eller 15% om man räknar röster som de har, så har de tunga ministerposter, och det är också ganska viktigt att komma ihåg. Och de har hela tiden fingret i ögat på Netanyahu, som ju är premiärminister.
Vi ska strax berätta om de här två ministrarna som vi nämnde flera gånger, Smotrich och Ben-Gvir, som vi har nämnt i massa avsnitt tidigare. Men vi gled bara förbi en grej, tycker jag, här. Det här med stor Israel.
A recent video going viral shows Israel's finance minister saying that the Jewish state must extend into Jordan, Lebanon, Egypt, Syria, Iraq and Saudi Arabia.
Vi pratar alltså om andra suveräna staters territorium som de här personerna tycker att man ska inta, eller hur ska man förstå det där?
Inta kanske inte är helt rätt uttryckt, men det finns väl ändå någon slags dröm om från floden till floden. Alltså, men jag vet inte om den är
så, till, så att säga,
den är inte så grepp. Det handlar ju inte om att Smotrich och Ben-Gvir just nu samlar styrkor för att liksom ockupera delar av Syrien eller Saudiarabien, utan det handlar nog mer om något slags dröm om ett stort Israel som passar väldigt bra in i narrativet. Och om man har den drömmen, så att återockupera Gaza och lägga Västbanken under sig blir ju ingenting i sammanhanget.
Ja, för det är många länder som nämns här. Det är Jordanien och det är Irak och det är Syrien och Libanon och sådär.
Ja, men jag tror att även Smotrich och Ben-Gvir ser det här som illusoriskt idag. Utan det här är någonting som man talar om som någon sorts framtidsdröm, nästan lika overklig som Messias återkomst.
Det kan vara 1000 år bort ungefär.
Minst.
Ja. Och nu har företrädare för en del av de här grupperingarna då uppenbarligen tagit sig in i regeringsställning. Så över till det politiska då. Joma, om du skulle beskriva hur det här gick till, att de hamnade i regeringsställning.
Ja, men det var ju i samband med det senaste valet som de hamnade i regeringsställning. Benjamin Netanyahu behövde desperat en koalition för att kunna styra landet. Han hade ju inte gjort det under en period för första gången på väldigt länge. Så han samlade ihop alla krafter han kunde, gick med på vissa eftergifter, som till exempel mot Smotrich och Ben-Gvir då, som företräder två olika partier, ska vi också säga, att de skulle få framträdande regeringsposter. Smotrich är finansminister och har bland annat ansvar för bosättarområden också i den israeliska regeringen, och Ben-Gvir är då säkerhetsminister och har ansvar för polisen, en egen säkerhetsstyrka som man är på väg att skapa, som består av till honom lojala personer och grupper.
Jag såg någon israelisk analytiker som beskrev det som att Netanyahu försöker rida två tigrar i och med det här.
Ja, och det stämmer väl. För Netanyahu, säga vad man vill av honom, men historiskt sett har hans likheter med Ben-Gvir och Smotrich varit rätt fjärran.
Då tar vi tag i Ben-Gvir först, tänker jag. Han är partiledare för Judisk makt, partiet, säkerhetsminister och polisminister som du nämnde, Joma. Cecilia, hur skulle du beskriva honom? Vad kännetecknar honom?
Han är dömd flera gånger för rasism och terroruppvigling. Han bor i en bosättning på Västbanken och han hyllade Kahane, Meir Kahane, alltså extremisten som sen vars rörelse Kach blev förbjuden i Israel på grund av just rasism och alltså en person som förnekade palestinier också, att det finns inga palestinier. Och sen hade han också väldigt berömt ett porträtt av Baruch Goldstein på väggen hemma fram till år 2019. Och Baruch Goldstein var en extremist, en läkare som bodde i bosättningen Kiryat Arba på Västbanken nära Hebron. Och under en muslimsk högtid 1994, tror jag att det var, så gick han in i helgedomen i Hebron som är en delad moské och synagoga och sköt ihjäl 27 bedjande palestinier. Det här var en massaker som fick väldigt stora efterverkningar som nästan faktiskt ledde till att Yitzhak Rabin evakuerade bosättarna från Hebron. Men det gjorde han inte.
Den dåvarande alltså, premiärministern.
Ja, på 90-talet. Alltså, det här var ju precis efter Oslo-processen och det här var ett hårt slag mot alla fredsansträngningar. Men den här Baruch Goldstein var ju då, han blev ihjälskjuten själv av palestinier där inne i moskén. Men han blev hyllad som en hjälte för att han gjorde detta. Och hans minne högtidlighålls än idag med processioner i Kiryat Arba. Man går till hans grav. Och det här var då en person som Ben Gvir också hyllade som en hjälte för att han hade gjort detta.
Ja, han tog ner den 2019 och det var väl efter politiskt tryck i princip.
Mm.
Ja.
Nej, men han är ju inte ensam om att hylla Baruch Goldstein. Det gör väldigt många bosättare som ser palestinierna överlag som ett hot och tycker att det är orättvist att man fördömer de som skjuter ihjäl fienden. Men Ben Gvir har ju tagit avstånd från Kahane och Kach. Han har också tagit ner porträttet av Goldstein av politiska skäl. Och han har blivit lite mer smidig än Smotrich till exempel, som är betydligt mer religiös. Ben Gvir växte upp i ett sekulärt hem. Hans föräldrar kommer från irakiska Kurdistan. Och det är också en sak som gör att han blir ganska populär i Israel. Att han inte tillhör Ashkenazi-eliten, alltså de europeiska judarna. Vilket Smotrich på många sätt gör. Hans rötter finns i Ukraina. Men Ben Gvir har också tonat ner alla såna här andra kontroversiella ståndpunkter som han har haft. Han var tidigare emot hbtq-rörelser, men det har han tonat ner och sagt att han liksom tolererar dem även om han inte accepterar. Medan Smotrich däremot kallar sig för en stolt homofob. Så att det finns en skillnad mellan de här två rent politiskt strategiskt kan man väl säga.
Då tar vi Bezalel Smotrich då, partiledare för religiös sionism. Vem är han, Joma?
Smotrich. Många likställer Smotrich och Ben Gvir, men de har ganska olika personligheter. Medan Ben Gvir är den här som gärna tar tv-kamerorna, går runt i Sheikh Jarrah med ett skarpladdat vapen i östra Jerusalem, så håller Smotrich kanske en mer nedtonad bild, men med alltid ganska ofta i alla fall ganska spektakulära uttalanden. Jag vet han gjorde något uttalande i Frankrike, var det i somras eller förra sommaren, där han mer eller mindre sa att palestinierna inte var lika mycket värda som israelerna, och det fick en hel omvärld att reagera, och inte minst USA som reagerade väldigt skarpt mot hans uttalande. Han har till skillnad från Ben Gvir inte besökt det mycket känsliga området kring Al-Aqsa i Jerusalem. Men som ung så var han också väldigt aktivistisk, greps i samband med att man tömde bosättningarna i Gaza. Han anklagades för att ha bunkrat bensin och andra medel som man skulle då kunna använda som vapen mot de israeliska soldaterna som skulle se till att den här bosättningarna evakuerades.
Det här var i yngre år han greps.
Det var i yngre år, men han fälldes aldrig för det här. Men han är framförallt känd för väldigt skarpa uttalanden skulle jag säga.
Och en skillnad då uppenbarligen kring, liten skillnad i alla fall kring det här med religionen, Cecilia, som du nämnde.
Ja, betydligt mer. Han är ju religiöst uppfostrad. Hans pappa var rabbin och han kommer ur en annan tradition än Ben-Gvir, som är mer av en slugger. Ben-Gvir är ju liksom någon sorts Boris Johnson-typ på Västbanken med vapen och så. Smotrich citerar oftare religiösa texter och så vidare. Men han har ju sagt, precis som Joma sa, det finns väldigt många kontroversiella uttalanden. Han har också sagt att han inte vill att jag vill inte att min fru, när hon föder barn på ett sjukhus, ligger in till en palestinsk kvinna på sjukhuset vars barn, alltså den palestinska kvinnans barn, kanske om 20 år vill döda mitt barn. Och det här, alla dessa uttalanden, liksom också att han sa att vi kan komma så långt som till Damaskus, vilket han sa för inte så länge sedan, det har ju gjort att han i omvärlden särskilt betraktas som nästan mer extrem än Ben-Gvir, som är lite försiktigare i hur han uttalar sig, även om han just ses som en slugger.
Han är ju partiledare för partiet Religiös Sionism. Det kanske är värt att nämna sionismbegreppet också, tänker jag, vad det betyder. Särskilt i Smotrichs värld då. Vad innebär det?
Alltså sionismen som begrepp, alltså det är lite svårt att sätta fingret på, för det beror nästan lite grann på vem du frågar.
Man ser väldigt många definitioner, ja.
En slags ursprunglig version, det är ju helt enkelt att det ska finnas en judisk stat, ett Israel. Men sen har ju sionismbegreppet blivit, det finns ju en slags sekulär sionism där du då vill ha en judisk stat, Israel. Men sen finns det också en mer hardcore-version av sionismen som vi ser då Ben-Gvir och Smotrich är företrädare för. Där det liksom enbart är judarnas stat och inga andra är välkomna. Där det finns en judisk överhet helt enkelt.
Jag har sett bosättare som uttrycker det som att det finns ett av Gud tilldelat land till oss judar och vi bebygger det landet, och det är sionism.
Ja, och det är ju en definition som sekulära sionister inte skulle skriva under på, utan där handlar det om att det behövs en stat för världens judar där de kan vara säkra. Och det är vår sionism. Därför behövs Israel. Men Israel måste också finnas inom definierade och säkra gränser. Det vill säga de gränser som fanns 1967. Det är ju en sionism som många sekulära, liberala judar skriver under på. Det är väldigt få israeler som inte definierar sig som sionister överhuvudtaget. Det finns små grupper som är antisionister, men det är oerhört ovanligt. Men definitionerna går alltså isär. Och när sionismen föddes som begrepp, också när de ultraortodoxa chassidiska judarna föddes som begrepp i Östeuropa framförallt, då var de, alltså de här ultraortodoxa haredi chassidiska judar, då var de ofta emot sionismbegreppet för att de var oroliga att det här skulle bli en sekulär befolkning av inflyttning till Israel.
Han är ju bosättare också och företräder den rörelsen till stor del. Vad betyder bosättarrörelsen kopplat till det religiösa här? Är bosättningarna någon slags verktyg för att nå de här målen, eller hur ska man se det där?
Ja, på många sätt. Många bosättare motiverar ju att de bor på ockuperad mark med religionen. Gud gav oss detta land. Gud gav oss denna mark, och det är vår skyldighet att befolka hela stor Israel. Det är en av de vanligaste förklaringarna när man talar med bosättare. Men sen finns det ju väldigt många sekulära bosättare också som har flyttat ut i olika områden för att det är billigare. Precis som de ultraortodoxa som inte heller kanske trodde på bosättningarna. Men det är billigare. Det är subventionerade bostäder av staten. Det är överhuvudtaget enklare att bo i en bosättning rent ekonomiskt. Mm.
Då är vi tillbaka lite grann i det här med stor Israel och synen på vilket territorium som ska tillhöra judarna i princip enligt de här männen, när man refererar till flera andra länder runt omkring Israel. De har ju tidigare, precis som du sa innan Cecilia, avfärdats som någon slags galningar och vansinniga. Nu finns de i regeringen. Om vi kommer in på konsekvenserna av den här frammarschen, vad är den viktigaste som du tänker på?
Ja, det är precis som Joma sa tidigare, att de har tummen i ögat på Netanyahu. Och han är beroende av dem eftersom så oerhört få av center-vänster-israeler vill ingå i hans regering. Och vi har ju sett hur han var, hur hans rival Benny Gantz var under en period, ingick i säkerhetskabinettet men hoppade av. Och flera andra av oppositionsledarna vill ju inte, även om Israel befinner sig i kris, så vill de inte sitta i samma regering som Netanyahu. Därför har han gjort sig beroende av Smotrich, Ben-Gvir, men också av de ultraortodoxa. Och där finns det två partier, United Torah Judaism och Shas. Det ena är ett parti som framförallt tilltalar de orientaliska ultraortodoxa judarna, Shas-partiet. Och det andra är de som vi har framförallt talat om, som har sina rötter i Östeuropa. Och de här två partierna, deras enda intresse egentligen i regeringen, det är att få fördelar ekonomiskt, det vill säga billigare dagis, subventioner till religiösa studier, yeshivas, och att de ska slippa lumpen. Och det här kommer de inte att kunna göra. De kommer inte att kunna slippa värnplikten. Eftersom Israel nu är så ansträngt med 800 döda under det här kriget redan av soldater. Och reservister som har legat inne nästan under ett helt år. Så att här finns ett enormt hårt tryck på att de ultraortodoxa också ska göra sin värnplikt. Man räknar med att kunna kalla in 7000 ultraortodoxa. Och det här är en kontrovers som sätter Netanyahu på pottan. För att då hotar de att lämna hans regering. Samtidigt så har högsta domstolen bestämt att man kan inte lagstifta för att undanta de ultraortodoxa från värnplikten. Och därför befinner sig fortfarande, jag menar så sent som i söndags tror jag det var, så utfärdades inkallelseorder för ytterligare flera hundra ultraortodoxa. Och vissa har ju redan börjat göra sin värnplikt.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern om Israels mest extrema krafter och hur de ökar sitt inflytande. Vad tänker du, Joma, om konsekvenserna kanske för Israel som nation då?
Lite grann tillbaka där vi började, att om man tittar på det liberala, demokratiska Israel, och det är ju en stor del, det är den största delen av befolkningen i Israel som trots allt är liberala demokrater, men där finns det ju nu en oro, en stor oro, skarp oro och berättigad oro för vad det här håller på att göra med landet.
Hur ser farhågan
ut? Vi såg redan innan det här Gaza-kriget, innan terrorattackerna den 7 oktober, så såg vi hur Bibi Netanyahu tillsammans med sin regering försökte urholka de israeliska domstolsväsendet, högsta domstolen som vi har pratat om, och liksom istället utöka regeringens makt på högsta domstolen
som ska vara en garant för att man inte kan bli maktfullkomlig som premiärminister ungefär.
Exakt, men här var det då stora demonstrationer med tiotusentals människor som protesterade mot det här och sa att den israeliska demokratin hotades. Och på det här spåret har vi fortsatt sen. För att de här krafterna i regeringen har gjort att tonläget i den israeliska samhällsdebatten har förändrats de senaste åren. Det har hårdnat och det har blivit mer normalt att säga att likställa araber med terrorister, att säga att araber är hot mot Israel rent generellt.
Och vad gör det med Israels roll och inflytande i resten av världen då?
Ja, det här har ju allvarligt påverkat Israels image, alltså hela detta år, kriget och situationen där Netanyahu är beroende av dessa högerextremister har ju på ett mycket allvarligt sätt påverkat bilden av Israel i resten av världen, där det finns människor som jag möter i de kringliggande arabländerna som säger att det här är bara början på Israels undergång, eftersom världen inte kommer att acceptera en sån här stat i framtiden. Alla de unga människor som är ute och demonstrerar nu mot Israel, om några år sitter de vid makten. Man kommer inte att tolerera en stat som uppför sig på det här sättet och som ser som sin rätt att ockupera andra människors mark och liv. Men jag tror också att Du sa ju om att en majoritet av israelerna är sekulära, liberala. Men jag tror att det finns en stark oro i Israel att det inte längre är så. Och valresultaten visar ju på att det faktiskt inte längre är så. Utan att Israel har gått så långt åt höger att de liberala, sekulära krafterna, de som också står för stora delar av ekonomin, de är inte längre i majoritet. Jag minns jag träffade Yossi Beilin, en tidigare vice utrikesminister i Israel, som också var väldigt drivande under Oslo-processen. Och han håller fortfarande på med en massa fredsprocesser. Men han sa att nej, vi är inte längre i majoritet kanske, men Israel har inte råd att bortse från oss. För det är vi som driver ekonomin framåt. Det är vi som står för high tech. Det är vi som står för innovationen. Det är vi som är mer välutbildade. Det är vi som bidrar till statskassan. För vi betalar skatt. Vilket de ultraortodoxa då inte gör. För de har en mycket sämre ekonomi. Bosättarrörelsen suger ut pengar ur statskassan. Eftersom det kostar så mycket att bevaka alla dessa bosättningar. Och sen har vi den palestinska minoriteten inom Israel som också föder långt fler barn än genomsnittet, precis som de ultraortodoxa, och som heller inte bidrar på samma sätt till ekonomin, för att där finns det många kvinnor som inte arbetar till exempel. Så att Israel har inte råd att vara utan oss, sa Yossi Beilin. Och det blir ju då desto allvarligare när man tänker på den brain drain som pågår, där många av de mest välutbildade håller på att ge upp hoppet om Israel och börjar emigrera.
Och Israel är ju ett land som i många år har legat långt fram när det gäller till exempel techbolag och nya innovativa bolag som har haft sina huvudkontor och även sin utveckling i Tel Aviv och haft världsunika skapelser helt enkelt.
Vilka berättelser har du tagit del av där, Samar, hos dem som har valt att lämna Israel och hänvisa till de här sakerna?
Ja, vi har sett att hur ekonomiexperter har som inte bara är oppositionella utan som har stått Netanyahu nära har skrivit brev till regeringen där man har varnat för just den här utvecklingen att många välutbildade lämnar landet. Vi vet inte hur många som har lämnat Israel sedan den 7 oktober, men den israeliska historikern Ilan Pappe tror att det rör sig om 170 000 israeler. Det finns inga officiella siffror. Och ja, man, det är precis som Joma och Cecilia sa, att det rör sig om folk inom high-tech, inom innovationssektorn, men också professorer inom högutbildningsinstitutioner som lämnar Israel. Och man har sett till exempel i det senaste, eller det här årets budget, att Smotrich, som är finansministern, har stramat åt de pengarna som ska gå till utbildningssektorn och lagt väldigt mycket pengar i just potten som ska gå till att utvidga bosättningarna. Och det har fått väldigt mycket kritik från just utbildningssektorn. Sen har också Smotrich även fått väldigt mycket kritik för att han på något sätt spelar ner de signaler om att det inte går bra för den israeliska ekonomin. Till exempel när kreditvärderingsinstitut har sänkt sina kreditbetyg för Israel. Alltså med sänkta kreditbetyg så kan inte Israel låna som man vill, och det heller gör inte Israel så attraktivt för investerare. Och det har Smotrich sagt, det här är inte så farligt. Vi kommer att kunna ta igen ekonomin snart. Och det har oroat väldigt många ekonomer i Israel, att en finansminister inte tar en sån signal på allvar.
Avslutningsvis då, när vissa grupper uppenbarligen ökar i Israel medan andra minskar eller flyttar från landet, vad innebär det här för Israels kommande framtida befolkning?
Att vi kommer se, och vi har redan börjat se, ett Israel i väldigt stark förvandling och som vi sagt tidigare till fasa för många liberala.
Johan Mattias Hammarström och Cecilia Udén här i studion i Stockholm, Samar Hadros i Istanbul. Radiokorrespondenterna Mellanöstern producerades av Linda Akten, Olle Wiberg heter jag, Heinz Wenning var tekniker. Tack för att ni lyssnade.